Välkommen till Folkhögskolepodden. Här reflekterar vi kring aktuella frågor för folkhögskolorna och vi strävar efter att vara konkreta i hur man kan utveckla och skapa förändring. Samtalsledare är Anna Sjödin och Ingeberg Olafsson.
Idag träffar vi psykologen Albin Lundmark som arbetar som kurator vid studerandehälsan på Västerbottens folkhögskola. Välkommen Albin! Vi ska ju prata om ätstörningar som är dagens tema. Och första frågan till dig blir ju då, vilka faktorer bidrar till ätstörningar som du ser det?
Ja men tack så mycket för att jag får vara med. Kul att få snacka lite, som jag gillar. Ja men jag ska börja med en liten bakgrund bara för att ge lite kontext. Att jag har ju jobbat tidigare som psykolog på en ungdomsmottagning i Umeå. Så att det är ju där jag framförallt har skaffat mig bekantskap med olika sätt att må dåligt på, bland annat ätstörning. Men faktorer, ja, jag skulle säga att alltså, det finns en del forskning, men det här är inte jättetydligt. Men det tyder ju väldigt mycket i alla fall på att en väldigt stor faktor, det är ju ideal i samhället. Vad tycker samhället är bra? Alltså så. Och då kan det ju bli lite otydligt, så här, men vadå, vad tycker samhället? Men om vi tittar på att det finns väldigt tydliga normer kring att vara vältränad till exempel är positivt. Att vara smal generellt sett är positivt. Där det finns en skillnad också mellan de som vi tänker är män och kvinnor. Att kvinnor anser vi mer positivt, mer smala. Medan män anser vi kanske mindre positivt med smal, men mer positivt med vältränad. Så. Men det skulle jag väl säga är liksom en väldigt, väldigt tydlig faktor för det här. För att där är det väl som att det har blivit en förändring också med att det kanske är en större träningsnorm nu mot för vad det har varit tidigare. Och det har gjort att ätstörningssymptomen till viss del har förändrats. Att nu är det vanligare att man har kompensatorisk träning som en del av sitt sjukdomstillstånd.
Du, vi var ju inne på lite innan vi började spela in hur utvecklingen har sett ut över tid och att det faktiskt är ett ganska kraftigt, uppfattar det som, ökande problem. Vad beror det på?
Ja, det där är ju sånt som är lite svårt att göra studier på, för man egentligen är det ju så att när vi börjar göra specialiserade behandlingar för ett symptom, då kommer det bli fler sådana behandlingar, och det är ju det vi framförallt vet. Är ju att det är mer personer nu som får behandling för ätstörning än vad det varit tidigare. Och om vi tittar tidigare så kan vi titta, om vi tänker 40-50 år tillbaka i tiden så var det väldigt ovanligt. Och nu är det förhållandevis vanligt då. Flera hundratusen personer per år i Sverige som drabbas av det här.
Men det finns någon slags koppling ändå till när vi började banta på 80-talet.
Exakt, för det är väl det som är ganska tydligt med nästan alla psykiatriska diagnoser, att det har väldigt mycket att göra med hur samhället ser ut. Och samhället förändras ju ganska snabbt. Där till exempel en sån sak som jogging och bantning är sådana fenomen som har dykt upp på relativt modern tid, om man jämför med mänsklighetens utveckling, eller vad man ska säga. Och i och med de normerna som kommer med det, om vad som är hälsosamt och vad som är positivt i samhällets generella ögon, så blir det en påverkan även på där det blir tokigt för personer. Och det är väl det man kan säga som hänger ihop ganska tydligt just med ätstörning. Att det är ganska rimligt att det är ganska positivt att vara smal och vara vältränad. Och då kan det kan ta sig till en extrem som gör att det helt plötsligt inte längre är positivt och hälsosamt. Så det blir ju som att det vi pratar om nu är ju avarten av någonting som egentligen är ett ganska vedertaget samhällsfenomen. Och det är väl det som gör att sånt här ändrar sig. För där är ju det att i olika tider så har vi olika saker som vi värdesätter i samhället.
Ja, men vad är det som gör att en människa kan se en spegelbild av sig själv som faktiskt inte stämmer överens med verkligheten? Oh. Alltså till exempel då att en människa som jag kanske skulle säga är smal tycker själv att den är tjock.
Precis, och där kommer vi in på något som är lite knepigt, för rent diagnostiskt så finns det nämligen en annan diagnos som är en psykiatrisk diagnos som heter dysmorphic body syndrome, tror jag den heter, eller dysmorfofobi säger vi på svenska. Och det är egentligen, det är en diagnos du inte kan ha samtidigt som du har anorexi nervosa till exempel, som är en av de mest tydliga formerna av ätstörning. Och det är för att det är någonting som alltid förekommer när du har en ätstörning, att du också har, ja, men det är någonting som händer i ditt perspektiv på dig själv. Att bilden av dig själv blir inte, alltså där kan man väl säga att det är väl egentligen grundmänskligt att vi är ganska dåliga på att bedöma absoluta sanningar, eller om man ska säga. Vi är väldigt bra på att jämföra dock. Det är någonting vi människor är väldigt duktiga på. Det som är kruxet, det som ofta kanske är drivande i att det blir ett fel här, det är ju att när det kommer in en ganska stark ångest, så blir våra känslor styr väldigt mycket vårt tänkande. Och det här är ju sånt som inte forskning kan helt belägga, för det här är svårt att forska på. Men det är väldigt tydligt kvalitativt, alltså i beskrivningen av väldigt många sådana här fall, nästan alla ätstörnings, nästan alla som har någon typ av ätstörning, finns det en skev kroppsuppfattning. Och det är väldigt tydligt att det, när du har en dålig dag, eller vad man ska säga, då blir det värre. Att det är som att hur jag ser ut i spegeln handlar mer om hur jag mår idag än hur spegelbilden ser ut. Så där är det som att man kan säga att den där att vi jämför, då är det som att vi är ganska duktiga på att jämföra med ideal. Och det är väl en sån sak som också finns en teori om, att tack vare sociala medier och de bubblor vi hamnar i där, i våra flöden, så kommer vi väldigt snabbt hamna i att vi får väldigt tydliga bilder. Och de bilderna blir ganska homogena, för så funkar de här filterbubblorna som sociala medier skapar för oss. Och så jämför vi det mot vår egen spegelbild, då är det ju ganska många personer som där är en diskrepans, alltså att det skiljer sig åt. Och det är ju jätteknepigt, för då, när vi då tar in den här faktorn att det också handlar ganska mycket om hur jag mår, alltså hur bedömer jag min egen bild gentemot de här idealen. Och mår jag då ganska dåligt, då kommer jag bedöma min bild som väldigt, väldigt skev, eller väldigt, väldigt usel, eller vad man ska säga.
Men jag tycker att det här är ju, det är ju väldigt intressant, vad det är som händer, alltså hur det går till liksom, den där skillnaden i det man ser och det som är verkligheten. Och jag minns nu när du pratar, så kommer jag att tänka på att jag såg ett program, det måste ju vara säkert något år sedan i alla fall, om det här, och där de fokuserade på, jag minns inte vilken studie det var, men att det här med speglar, att titta sig i spegeln, ju mer man tittar sig i spegeln så att säga, desto större risk att det blir skevt.
Precis. Det har ju också att göra med vad du tittar på i övrigt. Tittar du bara på dig själv i spegeln och skulle jämföra det hela tiden med en generell population på Konsum. Låt säga att du bara är på, det finns ju inte Konsum, men Coop. Du är på Coop i övrigt och tittar på folk, och så tittar du på dig själv i spegeln. Då skulle du sannolikt kunna spegla det ganska mycket utan att det blir så skevt. Men om du tittar på ett ganska skevt urval, alltså det vill säga att du tittar på kroppar som är ganska abnormala, och så sen tittar du på dig själv mycket i spegeln, då kommer det vara väldigt lätt att se områden som inte är inom citationstecken perfekta. Och där finns det ju då ett utrymme för att någonting känns dåligt.
Och då finns det också ligger också någonting i det där resonemanget om att man kanske ska sträva lite grann efter att undvika att titta på sig själv,
ja,
hela tiden.
Absolut. Verkligen. Alltså det är som en sån grundläggande sak som man ofta försöker göra. Så ätstörning, alla typer av ätstörningar handlar mycket om kontroll. Och ett sätt att känna sig som att man har kontroll, det är att väga sig, att titta på sig själv i spegeln till exempel. Och att göra det mindre gör att man tappar en upplevd kontroll. Men i praktiken, det som händer är ju att du ger mindre utrymme för den här ångesten att fästa på saker som är den här skeva bilden, eller vad man ska säga. Och där är det likadant, att det finns ganska bra ny forskning på att titta mindre på sociala medier är väldigt positivt också. För där blir det där, om du inte matar in så mycket av den här skeva bilden. Nu får du det ändå, men du kan göra det, du kan ha olika dos på det. Och att minska den dosen är också väldigt gynnsamt.
Ja, men man pratar ju ofta om att speciellt män alltså överskattar ju sin egen förmåga. Alltså, jag vet inte hur många procent det är, men det vet ju säkert du, av män som tror att de exempelvis är smartare, mer intelligenta än vad de egentligen är. Mm. Är det här två liksom motsatser? Eller är det, alltså, jag tycker det här att ändå ha då en någon form av missuppfattad syn på sig själv. Mm. Så påminner du lite om varann.
Ja, men det var en intressant take. Liksom, för det, jag tänker att det finns en sån, alltså det finns nog absolut någonting som ligger i det. Där är väl det att ja, alltså så här, det, ett krux där skulle jag säga, det är att jag skulle säga att jag tror vi har ett ökat antal män som också har ätstörning. Alltså den gruppen ökar. Det som är problemet är att våra diagnoser inte är formade riktigt för att fånga upp män i lika stor utsträckning som kvinnor. På grund av att normen för män är att ha mer muskler, vilket gör att man sällan hamnar i samma. Du kan ha lika mycket ångest kring ditt ätande och ditt tränande som man, som en motsvarande kvinna. Men som, så som vi sätter diagnoser på problemet, så träffas fler kvinnor. Och det, så att jag tror att där skulle jag säga att absolut tror jag att så här, på gruppnivå så finns det en viss skillnad, att män kanske generellt sett har lite större övertro också kring sin kropp. Eller vad man ska säga. Men att jag skulle nog säga att tyvärr är det nog så att det hade varit bra om kvinnor som grupp hade börjat närma sig männen där och snarare trott gott om sig själv. Men det är nog snarare tvärtom. Att det är nog fler och fler män som hamnar där, att de också ser väldigt kritiskt på sin egen kropp kopplat till jobbiga känslor.
Det blir ju uppenbart att det kan finnas ett dilemma utifrån det här resonemanget i att en person som har en ätstörning inte tycker sig ha ett helt annat problem än det som liksom är det fysiska problemet, så att säga. Och då kopplat till omgivningen, som uppfattar jag, som ser ju ibland det här, att här är någonting som inte är så bra liksom. Att det här blir två helt olika uppfattningar om hur verkligheten ser ut. Hur ska man göra om man liksom har någon i sin närhet, i sin familj eller i sin vänkrets som man befarar har problem?
Precis, det där är en jättebra fråga, för det är en väldigt väl beskriven sak att det finns en väldigt stor ambivalens, som är det psykologiska begreppet för det här. Alltså att en person med ätstörning kan nog ofta ha en förståelse för att det här kanske inte är helt sunt och jag mår ibland väldigt dåligt över mat och jag kanske väger lite för lite eller sådär. Men att det också finns en väldig vilja att inte se det här som ett problem, utan snarare vara kvar i sin grundföreställning att om jag bara äter rätt och tränar rätt och gör rätt så kommer det kännas bättre. Så jag behöver göra det ändå liksom. Och då spelar det ingen roll att någon säger, men du är ju jättesmal, när man själv har en känsla av att ja, men just här, den här delen av min kropp är det ju lite fett på, som är fruktansvärt motbjudande. Alltså då blir det väldigt, då är det som att man kan säga, okej, jag kan köpa att mina axlar är tunna och jag kanske är lite smal med kinderna, men du har inte sett den värsta delen av min kropp som jag själv har stenkoll på. Men just den här ambivalensen gör att det också blir väldigt så att ibland kanske man kan ha ett rätt bra samtal med den här personen och den kan ha insikt i att jo, jag mår ju dåligt och jag begränsar mig själv för att jag inte är med på evenemang och jag äter väldigt knepigt och det här är ett lidande för mig. Men sen är det som att ni förstår, det liksom kommer ett. Och då som anhörig så tänker jag att det finns ingen helt rätt. Det finns ganska bra information. Jag skulle säga det, jag kan säga det redan nu. Via 1177.se, där finns det jättebra information att få. Och där finns det mycket också om hur man som anhörig. Och så finns det väldigt många bra länkar vidare till andra informations- och stödfunktioner. Så det kan jag rekommendera. Men om man tänker sig att det handlar nog ganska mycket om att göra ett problem av det. Alltså, det här är ju min, det här är inte utifrån evidens, utan det här är min kliniska erfarenhet, att om personen får hålla på, eller vad man ska säga, utan att det blir så stora bekymmer och problem för den, då är det lättare att den fortsätter. Och då kan det innebära att göra det jäkligt obekvämt. Alltså att inte låta personen få säga, nej men jag har ätit redan. Utan att säga så här, ja det där gör mig återigen väldigt orolig. Alltså att vara den där som gång på gång tar upp det här, som kanske gör den här personen som man är orolig för ganska arg. Eller alltså så här, att den vill ju inte prata om det här. Den vill inte göra ett problem av det här. Den vill bara så här, låt mig vara. Men just att göra det till ett problem och visa att jag bryr mig och jag är orolig. För det är väl det som är viktigt att lägga till. Att man inte blir som en tjatig förälder som säger du behöver äta. Liksom, utan att säga varför säger jag att du behöver äta? Eller liksom, varför säger jag att jag är orolig för dig? Men det är för att jag bryr mig väldigt mycket om dig. Det här gör jag.
Men vilka frågor kan man ställa då? För att förstå hur stort problemet är.
Där är ju det där att det är väldigt olika vart den som har problemet är i sin process. Alltså tidigt i processen, eller vad man ska säga, då är det ju som att det kan bli väldigt mycket konflikt bara för att man sätter en sån här etikett på en persons tränande och ätande till exempel. Att de frånsäger sig det helt och vill inte ens prata om det. Och då är det svårt att ställa några frågor. Men generellt sett så kan man väl fråga ganska mycket om baksidorna. Alltså det här, men hur mår... Alltså, ja men okej, jag ser att du... Vad händer om du äter sås till den här portionen? Alltså... Vad händer då? Alltså för då är det som att det, om personen gör allt inom citationstecken rätt i sin bok, så är det som att de tänker att då håller jag mig undan ett jättedåligt mående. Alltså då undviker jag något som känns skit. Och då är det som att det man kanske behöver komma fatt i är det här, men det är ju jättekonstigt att du börjar må jättedåligt av att äta sås. Alltså det är ju... Inom, så här, det är ju tokigt, eller vad man ska säga. Alltså det är ju sånt som om man tänker sig att man är normalstörd, eller vad man ska säga. Då kan man ju som, okej då, jag kanske inte ska äta sås jämt. Men det handlar ju inte om jag äter sås en gång. Det är inte det som gör att jag får hjärt- och kärlsjukdomar eller mår jättedåligt. Utan det handlar ju om någon sorts rimlighet. Men om man tänker sig att för de här personerna är det orimligt. Och det är ju just att försöka hitta, alltså när man... Det är ju någonting man är orolig för, och det är ju någonting som man tycker är orimligt. Alltså att försöka få personen att själv också sätta ord på att ja, men det här kanske är inte bra. Alltså jag kanske inte ska må så dåligt av att missa ett träningspass. Alltså då tränar man kanske inte för att må bra, då kanske man snarare tränar för att undvika att må dåligt. Och då har det blivit någonting som inte är så hälsosamt.
Ja, men förklara gärna för mig i alla fall, så, som kan vara väldigt naiv. Alltså, försök vara tydlig på vilka symptom jag kan upptäcka.
Ja, men för symptomen som man gärna upptäcker, det är ju det här att personen blir väldigt... alltså, den begränsar sig. Det är nästan alltid så att det man märker först, det är att personen undviker saker. Alltså, den blir ofri. Och då är det ju till exempel sånt där som att jag kan inte äta efterrätt. Jag följer inte med på fest. Jag går inte ut och dricker. Alltså, om vi nu tänker äldre personer. Så här. Och att det blir träningen till exempel för de som ligger åt det hållet, att de har kompensatoriska strategier. Att det är att träningen blir liksom, ja, men som tvångsmässig. Alltså, att det är som att personen inte kan träna utan att... Alltså att man märker att den har en väldigt stark känsla kopplat till träningen. Det är inte så här, jag ska åka Vasaloppet och jag behöver verkligen träna. Utan det är så här, jag måste verkligen träna. Och den kanske inte har något, alltså det finns ingen för dig tydlig anledning. Varför måste du träna på det här fanatiska sättet som en elitidrottare till exempel? Så att, och då, det är ju det där, jag önskar att det fanns några så här superbra frågor som man alltid kan ställa och få ärliga svar. För problemet är ju att de kommer ju sannolikt, alltså när man är i den där ambivalensen, då vill man ju normalisera. Alltså då vill ju, för att få dig att släppa den här bollen, vill de ju säga precis vad du vill höra. Det är så vi funkar när vi vill undvika ett jobbigt område eller ett jobbigt ämne. Och det är ju sånt som personer som hamnar i ätstörning av olika slag ofta blir väldigt duktiga på. att helt enkelt ja, men släta över och undvika genom att rättfärdiga och rationalisera. Nej, men jag har magkatarr just nu, så det är därför jag inte kan äta den här typen av sötsak, för det är så mycket laktos och då blir jag risigare i magen. Eller ja, jag har, alltså, ja, ni förstår, det finns en massa reasons. Men det är ju det här, när man ser det över tid, det är ju då det blir tydligt att, men det här är ju, förekommer ju ofta att det finns anledningar. Och den här oron man själv har kommer ju av någonting. Och det gäller ju kanske att förmedla just det. Vad är det du ser som gör dig orolig? Det är väl min, för att svara kort
på frågan. Man kanske kan tänka... Och det har väl inte bara med det här området att göra, tänker jag, men att det finns någonting i det där när man börjar känna att det är någon som liksom undviker en fråga, så att säga. Alltså att det liksom finns någonting i den där känslan som man ibland får, att nu är jag fel ute, eller att nu blev jag väldigt jobbig i förhållande till den här personen. Det tänker jag är ganska intressant, att kanske att vi också tränar oss lite på att stå ut med att vara i det, att vara lite för jobbiga, att ställa lite för många frågor typ.
Precis, och det där tänker jag ju, det gäller ju som sagt massa andra saker också egentligen, att när det handlar om att få upp ögonen hos någon annan, alltså när det är som att de gör saker själv som inte är speciellt bra för en, då finns det ju ofta ett motstånd mot att förändra det. Och där finns det ju en stor rädsla hos många att jag förlorar den här personen om jag säger som jag tänker. Men det är väl min erfarenhet, är väl på något sätt att ja, fast att det är liksom, om alla tänker så kommer ju personen få hålla på hur mycket som helst. Och den kanske behöver förstå, det är ju på något sätt att, ja, men vilken relation man än har, om personen i slutändan väljer att jag stänger hellre av dig och fortsätter äta på det här sättet som jag gör, eller inte ta hand om mig, det blir viktigare för mig. På något sätt så blir det ett ganska tydligt symptom för personen att jag måste välja bort relationer där folk säger jag bryr mig om dig, för att bara få fortsätta hålla på med mitt beteende. Det är ju på något sätt en tydlig konsekvens, även om för personer som kanske blir bortvalda, alltså som känner sig bortskuffade eller vad man ska säga, kan det kännas som att man har gjort fel. Men det är ju där att det felet inom citationstecken kan ju i slutändan vara det som också gör att den här människan faktiskt märker att oj, jag börjar bli ensam. Så. För det är tyvärr ganska vanligt att det är det som händer, oavsett vilken ätstörning du har. Just där att du begränsar dig. Och det som begränsas bort, det är ju ofta sånt där som är kärleksrelationer, vänskapsrelationer, ja, alltså fritidsintressen och sånt som är utöver det som är det, ligger på måste skalan eller vad man ska säga.
Jag fortsätter på, tror jag, det här spåret liksom, psykologin eller vad som händer i hjärnan i det avseendet, att det blir ju lätt att man pratar om liksom det fysiska och vilka konsekvenser det får. Det går ju också att se och ta på något sätt. Men som jag förstår det så är det ju en del av det här som inte är försumbar, handlar också om någon typ av sinnesförändring i det man gör, i de val man gör. Vad tänker du om det?
Ja, men där tänker jag att det ligger ju verkligen någonting i det. Det är ju nästan alltid så att, alltså här kan vi ju skilja på som två grupper. För att vi har ju som två tydliga skillnader på grupper. Och det är de som ligger på ett näringsunderskott. Eller inte närings, energiunderskott. Alltså det är de som hamnar i svält på olika sätt. Den gruppen, och det är ju oftast anorexi eller restriktivt ätande. Eller den som ännu inte är en diagnos i Sverige som är ortorexi, där man egentligen tänker att man kanske har ett restriktivt ätande men också ett väldigt kompensatoriskt tränande, men vilket gör att man äter begränsat och ligger konsekvent på ett minus på energinivån. Alltså man kan vara ganska vältränad och ganska musklig, men man har, kroppen är samtidigt i ett tillstånd av death eller svält. Den gruppen, oavsett om det är via träning och ätande lite eller om det är genom självsvält, då blir det ju väldigt stora kognitiva påverkningar. Alltså det som, för alla som har provat någon typ av restriktiv fastediet. Alltså, en del har ju provat liksom 5-2 eller ja, sån här, där man helt enkelt inte äter på ett tag. Så händer det väldigt tydliga saker när hjärnan går över från att använda tillgängligt glukos, alltså socker, till att snarare äta av fettreserverna, eller vad man ska säga, för att göra det väldigt, väldigt enkelt. Och det är egentligen en ganska rimlig reaktion, det är att hjärnan ställer om lite grann till låg energiläge. Det som blir det stora kruxet, det är att när vi är i det här låg energiläget, alltså när hjärnan inte riktigt funkar på topp, då är det de basala funktionerna som prioriteras. Alltså, och de basala funktionerna i hjärnan är ju väldigt mycket det som känns hotfullt och riskfyllt. Det som vi helt enkelt har ångest för, det kommer vi bli ännu känsligare för. För det blir sån sak som hjärnan prioriterar. Vi ska inte hålla på och tänka på liksom, ja men kanske så här, hur... Ja, nu vet jag inte ett jättebra exempel, men om man tänker sig att man håller på med något sånt kulturellt uttryck, att man kanske inte blir så kreativ av att vara i svält, utan snarare tvärtom, att du blir ganska, du stänger liksom sådana funktioner nästan i hjärnan, medan det som finns kvar, det är att du är väldigt känslig för ångest och kommer ha ett väldigt mycket tänkande kopplat till den ångesten. Så det är som att hjärnan bränner den lilla energin den har på att tänka på risk och problem. Och då när man är ätstörd så är det ju, vad är det som är risken? Jo, det är att jag är fet eller att jag är äcklig eller att jag är fel. Och vad är lösningen? Jo, det är att på något sätt styra min kroppsfunktioner. Den. Och då är man ju i ett väldigt låst läge. Det här är ju det som gör det väldigt farligt. Det är därför just de här, när du ligger lågt i energi, det är de farligaste om man ser till de som dör av det. Och det är just för att när du kommer nog lågt så är det som att du har nästan ingen förmåga att tänka som en människa som längre. Utan du är en väldigt reducerad människa kognitivt. Och så det är väl en sån sak som är väldigt viktig och som är en gradient. Alltså, ligger du lite på minus så kommer du ha lite sämre hjärnkapacitet. Ligger du mycket på minus, då med tiden så ökar din försämrade hjärnkapacitet. Liksom. Sen funkar hjärnan ändå. Det är inte så att man helt slutar. Men som sagt, det som tyvärr först försvinner, det är din förmåga att vara lite selektiv och liksom resonerande och kunna se långsiktiga perspektiv och kanske ifrågasätta sanningen i en känsla till exempel.
Om någon av våra lyssnare här nu har en människa i sin närhet som är drabbad av eller har diagnostiserad ätstörning så att säga. Finns det något tips? Alltså, hur kan man jobba egentligen med stöd till en drabbad under rehabiliteringen?
Precis. Ja, men jag tänker att då handlar det ganska mycket om att vara ganska nära. Alltså, själv är väldigt dåligt. Liksom. Och det är ju, för det är ju någonting i att det som ofta finns kvar, alltså det som är det svåra med behandling för ätstörning, det är att man jobbar mot den här starka vanan den här personen har. Och det kommer finnas, den här ambivalensen finns kvar. Och ju mer den är själv, eller liksom avskild eller så, så finns det ju större risk för återfall. Eller att den går steg bakåt. Så att jag tror där handlar det om att vara ganska påstridig. Alltså att egentligen vara nära. Alltså ju närmare ju bättre kan man väl säga. Och då är det ju inte bara fysisk närhet utan det är ju så mycket emotionell närhet som möjligt. Så att kan man få det till att man har en avstämning, alltså om det är någon som är nära en, att man har en avstämning verkligen varje dag. Där man liksom, ja men hur är det idag och hur går det? Alltså det behöver inte vara en big deal och det behöver inte vara på formen av att det är tvång utan bara att man visar att jag vill vara med och jag bryr mig och jag vill jättegärna kunna kliva in om du har en riktigt dålig dag till exempel. Nu idag är det kämpigt, ja men okej, då kanske jag ska kliva in och hjälpa just idag. Så närhet skulle jag säga.
Vi har ju lite svårt, vi människor, alltså att tänka långsiktigt på en massa... Alltså, rent allmänt är det väl så att... Att det som inte liksom saker man gör som egentligen kanske är ganska skadliga på lång sikt att vi inte tar det på allvar när vi inte, för att vi ser det inte. Vi ser till exempel inte, om vi inte rör på oss tillräckligt mycket så märker man inte det nästa vecka. Det kanske tar liksom 10-20 år innan det blir riktiga konsekvenser, eller om vi inte sover eller vad det nu är. Och det kan ju vara kanske lite samma, jag funderar över om det kan vara lite samma med det här också, att det liksom inte känns riktigt som att det spelas, alltså att det får så stora konsekvenser när man är i det. Men vad kan det, alltså på lång sikt, vad är det för skador man kan liksom se framför sig om man, det, om man inte kommer till rätta med
precis,
det?
Nej, men, precis, nej, men det där är ju ett grundläggande problem hos oss människor, att vi funkar, vi är inte bra på att styras av långsiktiga konsekvenser, utan vi är väldigt bra på att styras av kortsiktiga konsekvenser. Och det är väl det som är en drivande sak i en ätstörning, är att på lång sikt att äta restriktivt gör ju att man får mer ångest och mår sämre. Men på kort sikt kan det kännas väldigt bra och ångestlindrande just i det korta cykeln att hoppa en måltid eller så. Men ja, och jag skulle vilja säga att jag tror inte för en person som är en bit in i en ätstörning, om man ska säga, då är ju att man säger att långsiktigt kommer du kanske ha ökad risk för vissa hjärtarytmiproblem och såna här saker, och att du kommer kunna ha benskörhet till exempel, och det kommer finnas en hel del bristsjukdomar du utsätter dig för risk för om du framförallt är restriktivt ätande eller låg på energi. Det tror jag är ganska oviktigt. Alltså det kommer inte, men det, allt det finns. Men sen är det ju någonting, alltså så här, så att jag tror att det handlar ju om att försöka göra det tydligt på lite kortare sikt. Alltså att du kommer ha mycket mer positiva effekter redan på kort sikt. Alltså av att äta mer eller ta tag i det här dysfunktionella beteendet. Sen när man kanske är lite friskare och börjar vara en bit ut, då kanske det är viktigt med det där för att hålla i. Alltså att inte falla tillbaks, kan det vara viktigt att kanske sätta upp lite långsiktiga mål för sig, vad som är hälsosamt. Alltså vad är på riktigt hälsosamt för mig? Och att kanske se då att jag har en ökad risk för att hamna i underätande igen eller övertränande. Och göra det väl klart för sig själv att det är någonting jag kanske måste försöka hitta tidiga signaler på när det kan börja dra åt det hållet. Så.
Ja, men jag tror att vi ska börja avrunda. Vi har fått mycket bra tankar runt det här, sätt att liksom, se på det, och också tips om kanske hur man kan göra. Jag tycker att jag gillar den där idén om att vara, liksom, försöka vara lite jobbig, alltså att inte
in your face.
Att inte backa undan bara för att man kanske känner att, ja, att det här är inte så uppskattat, de här frågorna och så här, utan att det kanske snarare är en orsak att gå ändå närmare på något sätt. Det tycker jag, det tar vi med oss, och jag är väldigt tacksam över att du tog dig tid och prata med oss.
Och vi kan väl lägga till också, Albin nämnde ju det i början, men 1177.se. Om man vill hitta mer information.
Precis, för det tänker jag väl säga att så här, nu har jag ju inte gått in och pratat lite grann om vilka olika, för det finns den här grova uppdelningen är att att vissa ätstörningar handlar om att man hamnar lågt energi, så finns det ju ätstörningar som inte gör att man hamnar där. Och alltså som är så här binge eating disorder, alltså att man hetsäter till exempel, eller att man hetsäter och kräks eller kompenserar. Och det är viktigt att veta det, att liksom rätt många, så kanske 60-70% av de som får en ätstörningsdiagnos syns inte på. Så det är viktigt att säga att det här, att man kan ha ett dysfunktionell relation till mat och träning som gör att man mår väldigt dåligt och blir väldigt begränsad utan att man ser sjuk ut. Så det är viktigt att säga. Men där finns det, som sagt, som Ingeberg säger, alltså gå in och läs. Alltså, är man minsta misstänksam eller orolig eller fundersam, använder först och främst av 1177 eller umo.se, ungdomsmottagningen på nätet, om man är ung. För det finns samma information där, fast mer anpassat för ungdomar. Det är ett jättebra ställe för information.
Toppen, Albin. Tack så jättemycket för den här pratstudden. Ha en fortsatt fin dag
nu. Tack själva.
Tack.
Hej. Tack. Hej.